Regeringen beslöt förra månaden att låta 175 särskilt utsatta barn och familjer med bara en förälder komma till Finland. Nu har tidningsgruppen Uutis Suomalainen intervjuat ledande sakkunniga på inrikesministeriet som säger att Finland återkommer till det här ärendet när det igen är tryggt att ta sig över gränserna. Och i och med coronaepidemin rör sig färre människor på stan här i vårt land och handlandet och shoppandet har avtagit. Yle Österbottens reporter har frågat vad några personer i Vasa tänker om att gå till butiker i dessa tider.
Jag är inte som själv rädd för min egen skull. Att det är mest för de äldre generationerna som man respekterar dem och därför kanske inte rör sig lika mycket som förut. Men på andra sätt så får jag till butiken som förut och så här, så inte har det på det sättet inverkat mycket.
Ja, nu råkar jag vara ute idag, men jag skulle inte säga att jag rörs lika mycket som tidigare.
Hur tänker ni på det här med att konsumera just nu?
Jag tänker mer att, inte så här hamstrande, men att när man far så köp liksom mer på en gång så att man hela tiden behöver springa till butiken efter en mjölk och ett brödpaket, utan ta allt på samma gång så blir det åtminstone färre gånger. Sånt måste man ju konsumera, men sen just kläder och sånt där så det har nog inte blivit för mig att missa någon extra shopping just nu. Inte. I och med att jag själv håller mig väldigt mycket hemma just nu så behöver jag inte nya kläder heller i samma utsträckning. Men jag är ju såklart också oroad liksom för ekonomin och att alla företag ska fortsätta som ska kunna fortsätta efter den här epidemin.
Moa Mattfolk hade intervjuat folk på stan i Vasa. Och här kan jag tillägga att just nu pågår ett möte i Ständerhuset i Helsingfors där ledningen för alla riksdagspartier diskuterar eventuella ytterligare begränsningar för att dämpa smittspridningen av coronaviruset, rapporterar nyhetsbyrån STT. Ledningen för de fem regeringspartierna diskuterade nya åtgärder redan igår och nu är alltså de övriga partierna med i diskussionerna. Statsminister Sanna Marin har tidigare talat om att förberedelser pågår för att stänga restauranger och inskränka på rörelsefriheten. Och så kan jag berätta att TV-nätsoperatören Digita meddelar om förbättringar för alla som tittar på TV via antenn. Alla Yles TV-kanaler ska börja visas i HD-kvalitet i antennätet i hela Finland. Redan från och med nästa vecka ska 90% av befolkningen kunna ta del av HD-sändningarna och i början av juni ska HD-sändningarna via antenn nå hela Finland. Förändringen kan förutsätta att kanalerna söks upp på nytt på TV-apparaten eller att man återgår till fabriksinställningarna. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:04 och det är dags för dagens slaget efter 12.
Ja, välkommen till slaget efter 12 tisdag här. Stefan Winiger heter jag. Hoppas ni mår bra alla där ute. Jag är själv lite förkyld och sänder utanför Yle. Hoppas alla hörs här bra under den här sändningen. Vi ska tala om sport. Sporten tillhör, ja, kanske första offret var det här. Ishockey-VM ställs in, OS skjuts upp och så vidare. Vad får det här för konsekvenser? Barn slutar träna, idrottare sitter i karantän. Välkommen till slaget efter 12 säger jag till Christopher Perret från HIFK Fotboll. Välkommen.
Hej.
Hej på dig. Friidrottaren Camilla Rickardsson är också med oss här. Välkommen till slaget efter 12.
Ja, tackar, tackar.
Och sist, icke minst, Johan Portin, chef för Yle Sporten. Välkommen till slaget efter 12.
Tack så mycket.
Vi är igen utspridda här så att hoppas ni har överseende med att det ibland dröjer lite längre mellan de olika replikerna här. Giv inte upp, vi pratar vidare. Det där, Camilla Rickardsson, du sitter i karantän själv, berätta. Du kom från en resa.
Ja, jag måste avbryta mitt USA-läge då och komma hem. Och nu när man kommer hem så hamnar man i 14 dagar karantän. Så sitter väl här som bäst i 4-5 dagen nu så inte. Men för mig är det ju liksom, inte gör jag Johannes heller jättemycket annat än att man springer 2 gånger per dag. Och jag får ju fortfarande få ut och springa med det, men att man får ju inte göra någonting annat överhuvudtaget däremellan. Utan att man sitter hemma däremellan då.
Så du lyckas ändå på något sätt ha en nöjaktig, vad ska jag säga, träningsnivå trots karantän och trots allt?
Ja, alltså för långdistansare är det ju helt okej det här. situationen, för att vi gör ju annars också de flesta träningarna där ute. Men det är klart att man kan ju inte få till några hallar och inte till några gym eller något sånt nu. Men jag får i alla fall mina löpträningarna nog gjorda riktigt bra nu.
Just det. Christopher Perret, de här klubbarna är ju väldigt beroende av publik och reklamintäkter och allting. Och många klubbar i hela världen och hela Europa är ju jättebekymrade just nu. Hur ser situationen ut hos er?
Ja, allvarligt är det ju förstås. Vi är ju, vår business om man säger det så, är ju publikevenemang och reklamintäkter och annat som är kopplat till det. Så att det är klart att en sån här grej, i bästa fall så skjuter det upp våra intäkter och skapar kassaproblem, och i värsta fall så leder det till inkomstbortfall och ganska stora sådana.
Just det. Kan du ge oss en bild av hur funkar det just nu? För har ni träning som på gång, någonting som lyckas genomföras, eller ligger hela sportverksamheten komplett nere?
Vi försöker ju hålla igång. Det är ju också lite olika för olika sektorer. Vårt herrlag så satte vi på semester, eller alla gick med på en försnabbad semester. Där skulle de ju ha kunnat träna individuellt och ha instruktioner och sånt, och det har de ju för all del frivilligt program över semestern också, men de måste ha semester nu för att kunna hinna ha semester överhuvudtaget under året. Det ser ju sannolikt ut som att Veikkausliiga-säsongen tidigast kan börja i juni, och då pågår ända till november, och då skulle de inte hinna ha någon semester om inte har det nu. Så det är i ett läge. Sen igen på amatörsidan så försöker vi hålla igång träning, men det är ju då individuell träning. Så vi har satt våra träningschefer i jobb och våra tränare i jobb och försöker hålla kontakt med spelare och ge dem individuella program och uppgifter för lagen och sånt. Så vi försöker hålla igång någon form av verksamhet, men det är klart att det inte är riktigt samma sak om man inte kan samlas. Mm.
Alltså, så alla juniorer så här, tränar egentligen själv eller någonstans på någon plan, helt enkelt individuellt egentligen med kontakt med sin egen tränare just nu, som skoleleverna ungefär?
Ungefär som skoleleverna, ja. Det är tanken. Sen, har vi ju inte förstås samma koll på hur många som aktivt deltar. Och det finns ju lite olika också. Jag menar, det är vissa som har fotboll lite mer som en skojig hobby och vissa som har lite mer ambition. Och sen är det de som har mer ambition, så de har nog tränat. Det var en mamma som berättade för mig att hennes killar har tränat 6 gånger i veckan, och de skickar videon åt tränaren och tränaren whatsappar den tillbaka. Och så där. Så att, visst går det att träna, men det kräver ju lite kreativitet. Vi har ju också från klubbens sida förstås gett ut direktiv nu om att sök inte er ut i fotbollsplaner, utan vi försöker göra upp sådana träningar som går att göra hemma eller på gårdsplaner och sånt. Vissa kan ju ha möjlighet med föräldrar och sånt att gå till en, ta sig tryggt till en sportplan och hålla avstånd, men vi vill inte uppmuntra folk nu att åka omkring och hoppa på bussen och så.
Just det. Jag ser alltså Christopher Perret från HFK. Johan Portin, du är sportchef på Svenska Yle. Det här, det rullar på här. Vissa enskilda klubbar lyckas hålla sina individuell verksamhet igång här och jobbar vidare. Det här att sporten drabbas av en ganska omfattande nedstängning eller alla stora evenemang. Vad får det för konsekvenser, Johan Portin?
Det får ju jättestora konsekvenser. Nu vet jag inte riktigt om du tänker liksom på vårt jobb som sportjournalister eller om du tänker på sportvärlden överlag. På båda frågorna är det uppenbara svaret det att det beror på hur länge den här krisen och det här undantagstillståndet, om vi kallar det så, kommer att fortsätta. Men för sporten så är det ju klart att ovisshet som det ännu dock finns kanske gällande OS och gällande sommarsäsongen överlag, så det som vi hörde, så det ger huvudbry åt klubbar som driver en verksamhet där det finns mycket pengar med, och framförallt för idrottarna så det är ju en olidligt svår situation att på något sätt förbereda sig för en säsong som man inte har en aning om när den börjar, om den börjar och ifall den börjar, hur den kommer att se ut. Hur ska man lägga upp sitt träningsupplägg? Ska man sikta på att tävla kring midsommar eller ska man sikta på att tävla först en eller två månader senare? Så nog drabbar det ju idrottsvärlden jättemycket. inom fotbollen så har man talat om fotbollens ekosystem. Det vill säga det att vikten av att kunna spela färdigt serierna i olika länder för att kunna veta vilka de bästa klubbarna är och som sen har rättigheten att representera sitt land i klubbfotbollen i sådana europeiska sammanhang och så här. Det vill säga det finns så många olika detaljer som på något sätt är beroende av eller utgår från det att idrotten rullar på hela tiden och nu blir det avbrott som är svåra att tackla på många sätt och för egentligen alla inblandade.
Alltså konkret, vad betyder det här om säger vi, en liga i ett om vi nu stannar för stunden här bara i den europeiska fotbollen här, en viss klubb, en liga inte spelas klart i ett visst land, så det finns det då ingen ligavinnare som kan gå vidare eller vad förklara hur det där funkar, vad händer då?
Nå, själva ligavinnaren hade ju varit lite olika, till exempel i Sverige och Finland om vi håller oss så nära så i vissa grenar så har man utgående från serieläge just då så har man utsett en vinnare, en finländsk mästare eller en svensk mästare, medan i andra grenar så har man inte gjort det. Men till exempel i handbollen i Finland så har man inte, delar man inte ut medaljer eftersom säsongen blir på hälft, men man rankar i alla fall de här lagerna just för att dela ut de här rättigheterna som de bästa lagerna ska få att delta i europeiska kupper. Och det här är ju framförallt stort när det gäller fotbollen och kanske Kristoffer känner till det bättre än jag.
Ja, det är ju nog så. Det är ju nog så, alltså det är ju enorma pengar också som rör sig i europeisk klubbfotboll. Och det där, vi talar åtskilliga miljarder per år. Och det där, det blir stora ekonomiska konsekvenser om man inte kan spela Champions League, om man inte kan spela Europa League. Och man kan inte spela dem om inte man vet vem som fick de där platserna från England och Frankrike och Tyskland och Italien och så vidare. Det gäller ju framförallt alltså då nästa år. Sen har vi ju ännu Champions League och Europa League på hälftfinalerna har blivit flyttade framåt och så vidare. Men det är klart att det får enorma konsekvenser och som det sades här så är det ju knepigt både för klubbarna och för de individuella idrottarna. Vi har ju tränat sedan december och tänkt att startskottet går för vår del den 13 april. Första matchen och då ska vi vara i toppform och nu blir det ju ändring på det och vi vet ju inte ens när vi ska försöka lägga formtoppen fysiskt, fysiologiskt och det där ekonomiskt innebär det ju en massa osäkerhet också.
Just det. Tror ni att det kommer, alltså menar, storklubbar kommer att gå i konkurs eller något sånt där? Finns det sådana risker?
Det är klart, det finns risker. Det är ju upp till varje klubb. Klubbarna kan ju vara rätt så olika lägen där de som har rika ägare och sådana som kan skjuta in pengar. Det beror lite på hur lönebetalningen går. Det är ju nog också stora klubbar som har varslat nu om att de måste sänka löner eller avbryta lönebetalning eller något sånt. För det finns väl inte någon klubb egentligen som nu sitter på ett stor hög med pengar så där från förut som skulle ha en kassa som klarar ett års uppehåll eller något sånt.
Och en gång har det ju att göra med det att hur länge det här undantagstillståndet kommer att hålla på och hur ekonomin ser ut efter det. Att dels gäller det ju att klara då den här perioden men sen gäller det att hitta sponsorer och en betalande publik också efter det.
Just det. Camilla Rickardsson, hur funkar det för inom friidrotten? Hur ser det ut? De här ekonomiska perspektiven, går det att överlever friidrottarna den här epidemin? Ekonomiskt, ja. Alltså menar jag.
Ja, då, nu är jag ju ingen expert just på den här ekonomiska sidan inom friidrottarna så här, men det är ju klart det är hårda bakslag också inom individuell friidrott också. Jag är just sån här att blir de tvungna att ställa in eller flytta på OS och allting, så jag vill ju inte ens börja fundera på hur mycket det kostar liksom för Japan och så här och överlag liksom. Mm. Om vi hamnar att ställa in en hel säsong så nu blir det ju hårt slag för många friidrottsklubbar.
Just det. Det där, alltså, ni är experter på det här, det kan jag säkert bättre av, men jag vill mena att jag vet att det är väl bara i krig som OS har skjutits upp eller ställts in tidigare om man nu bort från vissa bojkotter här under årens gång. Så att det här är ju onekligen väldigt exceptionellt, men jag skulle egentligen vilja fördjupa mig lite grann tillsammans med er här också i det här, den rent sportsliga, den här träningsmässiga som var lite inne på här förut här, att knattefotbollen får träna individuellt och Camilla Rickardsson kan i alla fall gå ut och löpträna. Alltså finns det finns ju vissa grenar som är så här, simhopp som är oerhört teknisk, som så här, utan simhall blir det ju oerhört svårt att hålla träningen upp, och de är just de här tekniska idrotterna på något sätt, det blir ju väldiga avbrott. Kan det bli, jag ska säga, förluster i träningsform och skicklighet som knappt går att ta igen sen, eller vad tror ni?
Alltså nu är det ju helt klart ett väldigt stort problem, och just med tanke på det så tycker jag att det är mest rättvist att de flyttar fram OS också, för att idrottare kan ju inte på något vis förbereda sig optimalt i de här förhållandena. Alltså ingen idrottsgren för tillfället kan förbereda sig optimalt inför OS, och det är också fel, för att idrottarna har förberett sig liksom 4 år för att man ska vara i toppform i början på augusti, och nu är det liksom när de här sista förberedelserna ska börja göras nu, då så kan du inte mer träna med dina träningsgäng, och du kan inte träna med din tränare, du slipper inte simhallen, du får inte fat i hallarna där du ska göra de här förberedningarna, så att det är ju klart att det påverkar idrottarna väldigt, det är ju ett hårt slag för alla idrottare det här också, men för tillfället så är det ju nog lite så att världen har större problem än om vi får tävla om en månad eller inte. Så man måste nog bara liksom anpassa sig efter situationen och göra det bästa man kan utav det. Att alla idrottare har ju möjlighet att träna någon form, att liksom hålla upp formen. Att inte fallera, det är ju liksom på ett par månader inte, att man inte får göra exakt perfekta träningar. Utan nu håller man ju liksom upp nu, och nu kan de ju göra som sagt annat än det var än sina egna grenar också. Men man måste nog bara göra det bästa av situationen och vara lite kreativ.
Just det. Ja, men jag tänker nu om det skulle vara någon stor träning här i sensommaren, och så håller Finland helt stängt här, och så har, låt oss säga, ryssar och kineser kommit igång redan igen och tränar. Och ryssarna kanske har tränat i någon avlägsen hall i Sibirien hela sommaren utan avbrott redan. Det borde ju märkas då antagligen i prestationerna att vi, de länder som inte kan träna till fullt, eller hur?
Ja, nu just Ryssland får ju ändå inte vara med, men ja, alltså, absolut, absolut, det stämmer nog att det blir ju väldigt stora liksom skillnader då från land till land också, eftersom vissa länder nu har stängt mer än andra också, så vissa idrottare har ju lättare, men det finns ju länder som har utegångsförbund nu där de inte överhuvudtaget får fara ut och springa, så det är klart att vi har det bättre här nu när du ändå får röra dig på gatorna. Så det blir ju väldigt stora skillnader och väldigt, väldigt orättvist om de skulle ordna OS nu i sommar.
Just det. Johan Portin, känner du igen fall där man liksom har överhuvudtaget någonsin har funderat i de här rättvisebanorna, hur mycket någon kan träna? Jag menar, skidlöpare från Afrika har ju viss under, beroende på omständigheterna, svårare att få kanske träna skidåkning, vad vet jag. Så där har man någonsin tidigare resonerat om de här möjligheterna som ett rättvisekriterium inom sporten?
Först vill jag säga det att jag tycker att just den här rättvisa aspekten är en av många orsaker som för mig gör det liksom helt självklart att man inte kan ha ett OS som planerat i slutet av den här sommaren. Jag vet inte riktigt om jag kan svara på den där frågan. Det är klart att man ofta diskuterar hur jämlika träningsförhållanden och förhållanden överlag som idrottare har. Men det varierar ju förstås jättemycket. Om man är skidåkare i ett land där det inte finns snö, så är det förstås en större utmaning. Och det där. Men vi har ju exempel på, till exempel om vi talar om vintersporter, så Andreas Romar som har varit bra i Sörtlopp utan att det finns sådana backar i Finland. Så att utmanande är det i liksom normala fall också, så är förhållandena detsamma. Men det är klart att det här är liksom, det kan bli extrema skillnader, för att som Camilla sa, så i dagens läge så är det olika regler på hur man kan träna utomhus i olika länder, och sen som du Stefan sa, så är det ju alldeles tänkbart att det finns länder där man på något sätt prioriterar idrottare och ger dem en möjlighet som inte andra människor har i det landet och som inte konkurrenterna i andra länder har. Så, risk för orättvisa nu, och hur mycket man nu diskuterar den här frågan annars, den finns kanske uppe, men inte så mycket diskussion kring den.
Mm. Hur ser det ut här i lagsportens värld då, Christopher Pere? Är det här liksom, har ni kontakt med andra länder, fotbollsförbund emellan på något sätt? Och vet ni att de ungefär har, gissar jag, har samma processer och samma tankar just nu?
Ja, alltså inom fotbollen så har vi ju förstås lite olika situation baserat på att i Finland till exempel så spelar vi ju säsongen. Alltså den börjar på våren och slutar på hösten. De flesta länder spelar ju börjar på hösten eller sommaren och slutar på våren. Så de flesta länder har ju fotbollssäsongen igång och de väntar på att få slutföra den. Men har tagit paus och där är det ju nog samma över. Jag har talat med fotbollsklubbar i Danmark och i England och andra ställen. Det är nog samma frustration. Där har vi ju ändå kanske på det viset lite samma förutsättningar alla, åtminstone inom Europa. Nu börjar ju nog mer eller mindre allt vara stängt och det betyder ju att sådana gemensamma tävlingar så har alla ungefär samma förutsättningar. EM blev ju framflyttat och det är ju bra. Och det gjordes ju mycket också av den orsaken att man ville ge chansen åt klubbfotbollen att spela färdigt. För att det har så enorma konsekvenser om den inte blir färdigspelad för klubbarna och idrottarna. Så där skulle jag nog säga att det är nog olika. Sen så det som jag har märkt som är en liten skillnad är det här ekonomiska. Till exempel i Danmark så verkar staten ha gått in ganska kraftigt och det ger ju garantier för uppsägningar och sånt och betala lön åt folk som blir det där permitterade och sådana saker. Så där har klubbarna kanske en lite starkare ryggrad. Vi väntar ju ännu lite och ser på att vad kommer att ske här i Finland och finns det möjligheter till stödåtgärder och sånt. Det är ju förstås idrotten, publikevenemang, konsten med publikevenemang som har drabbats först och som egentligen vars enda business går ut på att ordna evenemang som har det knepigast först. Men sen är det ju klart som Johan sa här tidigare att det som ju är en väldigt öppen fråga för alla är hur länge kommer det att pågå? Pågår det en månad så okej, då kommer vi väl över det. Kanske två, pågår det ett halvt år så blir det nog knepigt för väldigt många. Och det blir ju också för ringa på vattnet sen. För sponsorer blir det knepigt. De kanske inte kan stödja idrott så mycket om de måste lägga ner och säga upp personal och så vidare. Att det blir ju väldigt lätt följdverkningar som är värre än den själva avbrottet.
Det här från detta mycket om professionella också idrottens värld här så vad gäller då, amatöridrotten och annat, jag vet bara från mina barns idrottsklubbar att där är tränarna den här veckan nu på semester, mer eller mindre frivillig semester, och sen är de varslade från och med måndag. Alltså det finns ju i de här föreningarna som lever på föräldrarnas eller familjernas träningsavgifter, där finns ju så här. Där har man inte sett många sponsorer tidigare och lär väl inte få det heller, utan man lever ju helt och hållet på den här månadsavgiften och den uteblir ju till stor del nu när man inte kan genomföra träning. Alltså, vad ser ni för risker och hot att den här så att säga, underliggande hela tillväxten, naturligtvis beroende på att en tidsfråga där också naturligtvis om det bara är en månad eller så, men på sikt om det här drar ut, hur ser det ut tror ni?
No, alltså, för vår del så har vi faktiskt igår, eller vad det föregår, söndag kväll så samlades vår styrelse virtuellt. Vi samlas ju inte nu, men bestämde sig för att vi utreder situationen och vi följer med situationen. Vi försöker nog till sista man försvara nuläget och inte gå in för permitteringar. Vi tänker att det blir väldigt lätt sen konsekvenser som är svåra att handskas med. Vi har ju på det viset den lyckliga situationen att fotboll så går att träna åtminstone en tid individuellt. Vi behöver inte, det är på sätt och vis lite back to basics. Alltså fotboll har väl blivit den världssport som det är på grund av att det krävs en boll av någon form och dina egna fötter och det var det. Menar vi, när jag växte upp så spelade vi ju i parker och på egen gårdsplan och på egen gård och mellan träden och använde skolväskan och kepsen som målstolpar och så vidare. Så att det kräver ju inte så mycket utrustning eller faciliteter som man nu har vant sig vid de senaste åren. Så vi försöker hålla avgifterna igång och argumentera för att vi vill ha LED-träning även om den sker nu på distans en tid. Sen är det klart att drar det väldigt mycket ut på tiden så kommer vi att sänka avgifterna. Men vi har försökt i flera år bygga upp vår klubbverksamhet så att vi tar in kostnader som kommer för hela året lite i förväg. Så att om vi sen helt måste lägga ner och inte kan göra någonting alls så då upphör vi med avgifterna och då blir det förstås knepigt för vissa tränare som blir utan ersättning. Men vi försöker hålla folk i jobb så länge det bara går. Och jag tror att några månader så går det. Åtminstone hittills har föräldrar och andra nog sagt att det är okej med det. Att de vet att våra avgifter baseras ändå på en årsavgift och inte på just nu. Att vi betalar också lite nu för kommande utgifter. Och sen om det visar sig att det blir en väldigt lång grej så då kör vi ner avgifter sen mot slutet av året. Och försöker då. Och då betyder det att vi måste skära ner och permittera eller något sånt. Men nu på våren så försöker vi undvika det åtminstone.
Nu tar kanske jag och... Ja, varsågod Johan.
Får jag intyka här att jag tycker att det här är en väldigt viktig fråga och det är ju kanske just framförallt av den här orsaken som man kan hoppas att staten också beaktar idrotten. För när det gäller toppidrott så det är klart att om en säsong faller bort så kan det vara väldigt tragiskt och avgörande för enskilda idrottare. Det kanske den säsongen som ska vara toppen på karriären. Det kanske den sista säsongen, det skulle kanske vara genombrottssäsongen. Så det kan finnas mycket tragik i det och problem. Men toppidrott är business och underhållning. Att toppidrotten också, fast den skulle lida under ett år, så nu kommer den tillbaka. Men det kan vara ödesdigert med barn som vill börja idrotta men inte har möjligheten under ett år eller en sommar eller ens en halv sommar. Lite äldre ungdomar som ofta annars också faller bort från träningsverksamheten och idrottsverksamheten kanske gör det lättare. Så att det här kan nog lämna riktigt djupa och besvärliga spår är jag rädd för.
Håller ni andra med om det?
Absolut. Ja, alltså, det gjordes ju här tidigare i år eller vad det på höstsidan en lite större undersökning om till exempel nu bara fotbollen som jag mest känner till den så att säga, sociala värde för Finland. Och om jag nu minns rätt så var summan 782 miljoner i året i liksom social nytta. Liksom hälsokostnader, hälsovårdskostnader som hålls lägre, folk rör på sig. Inte bara rent fysisk träning utan också välmående och psykisk hälsa på det viset. Så det är ju nog det är inte en helt liten grej som idrottsföreningarna gör i det här landet. Det är en viktig hobby för många, det är viktig motion. Det som ju vi har förstås glädjande också sett nog är att nu då folk sitter inne för det mesta och elever jobbar hemifrån med skoljobb och sånt så lyfts ju den här motionen fram som en positiv sak och den kanske barnen är kanske inte riktigt lika trötta efter dagen som de kanske skulle vara efter en skoldag så att det finns ju möjlighet att göra saker men det är klart att det sociala är ju också viktigt så att i synnerhet i en lagsport så det där det är nog som Johan säger det är en stor sak och det där jag skulle inte heller kanske riktigt vilja underskatta den betydelse som det kan ha för elitidrotten i synnerhet i ett land som Finland där elitidrott är en ganska svår business och det är flera föreningar och klubbar och bolag som tidigare har gått omkull för att det är förlustbringande. Det här gör nog inte lättare och det är inte sådär bara. Det krävs ganska mycket muskler att till exempel tävla i Veikkausliiga. Och drar man fötterna under där så är det inte sådär bara för någon ny att komma in. Du ska ha en miljon i kassan sådär. Nästan färdigt för att kunna börja bygga upp någonting.
Just det.
Och det är väldigt få idrottsföreningar som har det.
Ja, alltså jag håller absolut med om det här också. Liksom just för individuella idrottare så är det ju också en ekonomisk, ganska stor ekonomisk förlust eftersom vi lever ju mest på prispengar och startpengar och allt sånt här på sommaren också. Så en hel säsong faller igenom, till exempel för mig nu som är heltidsidrottare så är det ju som från min egna ekonomiska synvinkel också förstås en stor förlust och det är ju för jättemånga andra också samma situation. Så det är ju också en knepig aspekt för oss individuella idrottare.
När vi hörde här om fotbollen så tänkte jag, kanske många som lyssnar också, jo visst, och en fotbollsklubb som ju har liksom hela lag att skicka räkning till, men hur ser det ut i de här individualidrotterna, Camilla Rickardsson? Alltså, tränarna inom inom era klubbar, så att säga, hur klarar de? Där det är betydligt färre som gör det här helt enkelt. Det måste ju vara väldigt kärvt just nu.
Ja, alltså inte har de någon lätt situation de heller inte, men det är ju alla kämpar ju nu, men nu har ju vi också förstås medlemsavgifter och sånt också som går till föreningarna hela tiden, och de slutar vi ju inte betala heller nu bara för att det är nu ett par månader lite osäkert. Så men ja, nu är det ju många, speciellt mindre föreningar, som kommer att ha stora problem nu.
Just det. Tror ni att det här kommer att öka amatöridrottens betydelse för att bära upp själva idrottsrörelsen? Kan man dra sådana slutsatser redan nu?
Svårt att säga. Alltså, det som jag har sett som en väldigt positiv sak och glädjande, både det gäller, vi har haft intensiva samtal med de andra veckosliga klubb-vd:erna eller cheferna. Och det där, det finns en väldigt stark kollegialitet och solidaritet klubbarna emellan. Det finns en sån här, nu ska vi klara oss igenom det här, känsla. Samma på amatörsidan, det finns å ena sidan en väldigt oroad, och kanske folk börjar se nu hur mycket föreningarna gör. Lite som man säger att folk börjar uppskatta lärare på ett nytt sätt när de har barnen hemma hela tiden, så tror jag att man kan se att det finns en styrka. Man märker ju ofta saker sen om man saknar det. Jag tycker att överhuvudtaget så har Finland som samhälle nog tagit ganska så här, vad ska jag säga, det har blivit lite av en sån här, vi ska klara det här och vi ska ta oss igenom det här och vi ska stödja det här. Så jag hoppas ju på att det kan föra oss samman och kan leda att vi kommer starkare ut härifrån, men det är klart att det är tufft.
Mm. Kan det få, kommer det här att förändra på något sätt idrotten i Finland också? Alltså kommer, jag menar, vi har nu haft en vinter till att börja med här i södra Finland med knappt någon snö alls. Jag menar, världen förändras plötsligen, kanske mer än vad vi har varit vana vid. Vad får det för följder? Får vi se andra sportgrenar växa till sig och vissa bli mindre viktiga, eller vad tror ni?
Ett exempel på en idrottsgren eller en sport som ju nu har ett litet uppsving, som är en av de enda grenar som är igång nu, är e-sporten, som ju så där har knackat på dörren till finrummet, om vi uttrycker det på ett sätt som e-sportarna själva inte skulle använda. Så det, e-sporttävlingar håller ju på och känns på över nätet och så vidare, och det har liksom faktiskt diskuterats att hur borde till exempel tv-bolag förhålla sig till det och sådär. Så att det tror jag kan vara en gren som så att säga mår bra av det här att vara den enda synliga. Men att världen har förändrats alltid, och förändringarna har också synats i idrottsvägen, men att det kan hända att det blir lite väl snabba och lite väl drastiska förändringar ju den här gången.
Mm. Ska du ännu, Johan, för kanske alla inte helt familjära kanske exakt vad e-sport är, kan du kort beskriva vad e-sport exakt är?
Nu sätter du mig nästan lite på pottan. Nej, alltså det handlar ju om spel som man spelar, det som förr i tiden hette tv-spel, det vill säga internetbaserade spel som man kan tävla mot varandra i. Det kan vara kamper, det finns ju också e-sportspel som är till exempel fotboll och ishockey, men det kan också handla om krigsspel och kampspel och så vidare.
Just det, men om man spelar via tangentbord och datormus, alltså i huvudsak.
Just det, om man kan spela en match mot motståndare som finns på andra sidan jordklotet.
Mm. Kristoffer Pereira, du var just på väg att säga något.
Ja, nej, jag tänkte att det som jag har sett, det är ju kanske en liten grej, och det är knappast någon stor revolution, men det som jag har sett i vår egen personal, både på kontoret och också på sportsidan, är att nöden tvingar ju fram en viss kreativitet också. I Finland har vi ju i synnerhet på amatörsidan kanske länge haft ett problem med att man tränar inte tillräckligt självständigt. Det ser ju att de som blir riktigt bra på någonting har tränat rätt så mycket, och liksom man kan ju tycka som förälder att 3-4 gånger i veckan är mer än nog, men sen som Camilla och andra vet, så det är den där egenhändiga träningen som gör skillnaden, att den ledda träningen är bara en liten del, och då då har det ju till och med ökat på det i vissa fall. Man har upptäckt inom vår förening till exempel så har vi börjat utnyttja IT och distansgrejer, video mera. Så förhoppningsvis kan det ju bli ett bestående inslag i vår verksamhet att vi kan stödja egenhändig träning bättre än förr. Då man kanske lätt tänker att det är, man kommer till träningen och det är det som gäller och så var det färdigt med det. Så förhoppningsvis är det lite nya arbetsmetoder.
Camilla, varsågod.
Ja, jag håller faktiskt med om det där också. Jag tycker det är jättefint just när man ser hur klubbar och föreningar har varit väldigt kreativa. Liksom, att just som har som distans, att just som via till exempel Instagram eller via andra också sociala medieplattformar liksom sänder att så här kan ni träna och så här kan ni ännu hålla igång. Jag tycker det är jättefint att föreningar inte bara säger att ja, nu kan vi inte ha ledda träningar, att nu får ni köta er själva, utan att de faktiskt just sköter det liksom via internet då och sköter det som på distans. Jag tycker det är jättefint hur kreativa ni alla är.
Ja, jag vill också haka på och säga att det är ju det som vi ska föra oss igenom det här, att den här gemensamma känslan som Kristoffer bland annat har talat om här, att vi klarar nog det här tillsammans. Det är en sak. Det andra är den här kreativiteten, nya system som säkert till delar kommer.